Gud, tack för ditt ord som är levande och verksamt. Tack för ditt ord som talar till oss och som berättar historien om vem du är, Gud. Och som berättar historien om ditt folk och berättar om hur du sänder din son till våran värld för att visa oss vem du är, Herre. Tack Jesus för ditt fullkomliga offer för oss. Tack för att du visade för oss vad det innebär att leva. Vad det innebär att leva livet så som det är tänkt att leva. Tack för alla de exempel som vi får möta i ditt möte med andra människor under din vandring här på jorden, Herre. Tack för de korta åren du spenderade här, men sånt avtryck du fick göra i vår historia, Herre. Jag ber dig nu att du ska tala till oss var och en, men också som församling, att vi ska få höra någonting ifrån dig, Gud. Få någonting som berör våra hjärtan, kanske. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att få se en bild här uppe på projektorn. Där! Det är en lite mörk bild. Jag kan ju berätta vad det är på bilden. Det här är en scen från en film från 2012 som heter The Avengers. Man kan knappt, var man än vänder sig idag så möts man ju av någonting som har med superhjältar att göra. Och jag tycker att det bara är underbart att det är så. Avengers från 2012 var kanske den första riktigt man liksom fattat. Wow, vilket projekt det är som Marvel då, det här så från början var ett serietidningsförlag, men idag liksom på något sätt dominerar populärkulturen med sina ikoniska karaktärer, sina hjältar som på sitt självuppoffrande sätt försvarar våran värld mot inre och yttre hot. Just den här scenen är då från Avengers, som är den första filmen där de här hjältarna frivilligt och lite ofrivilligt tvingades samarbeta för att möta ett mycket större hot än vad de själva enskilt skulle kunna klara av att hantera. Och just i den här filmen så det är en attack från rymdvarelser som håller på att ödelägga åtminstone hela New York, men man lyckas värja sig mot detta hotet. Och det vi ser här nu är hur de här sex hjältarna sitter och äter shawarma, som är en slags kebab-liknande snabbmat, i ett, vad som är mer eller mindre ödelagt, shawarma-hak. Det är Tony Starks favoritställe att käka på. Och han har lovat att när vi är färdiga med den här striden så ska vi gå dit och käka shawarma. Så efter filmen är över, efter texten har rullat, så ser man den här lilla scenen hur de under 20-30 sekunder bara i tystnad sitter och äter tillsammans. Och det är i högsta grad relevant för vad vi ska prata om idag, faktiskt. Jag älskar att hitta sätt att knyta an till sånt som är mer eller mindre relevant och tvingas hitta en koppling. Men i alla fall, här sitter de här hjältarna utmattade, trötta, de orkar inte ens prata med varandra, sitter bara och äter den här maten och delar den tillsammans. Ja, jag vet inte om ni har tänkt på det, men i Bibeln så är det väldigt mycket mat. Man äter mycket, tillsammans framför allt. Faktum är att när vi läser texter som handlar om vart mänskligheten är på väg och vad som är vårt mål. Vad är vårt slutgiltiga mål som mänsklighet? Jo, det är den här fullständiga gemenskapen och harmonin med varandra och med Gud. Och den bilden som används för att tala om det här målet, det är en bröllopsmåltid. Då man sitter ner vid ett bord och äter och dricker tillsammans och liksom har det gott. När allting är över, när allt lidande, när all död är besegrad, när allt yttre hot, när Chitauri är besegrade, så sitter man där och äter sin shawarma och andas ut och känner att yes, vi klarar det. Och gott, nu kan vi äntligen få andas ut. Och till skillnad från de här stackars hjältarna så då är det faktiskt klart. Då är vi färdiga. Då behöver vi inte kämpa längre. Då behöver vi inte gråta mer. Då behöver vi inte plågas längre. Vi ska läsa den här söndagens text, och nu säger jag den här söndagens text. Det är ju faktiskt så här att våran textläsningsplan som vi brukar följa, jag och Samuel med flera, den slutade ju med pingst, så nu är vi inne i det som vi kallar för frilek under sommarmånaderna fram till i september någon gång när nästa årgång av den här textläsningsplanen inleds igen med där vi börjar i Gamla testamentet igen. Så vad jag har gjort idag är att jag har gått till det som är det svenska kyrkoårets tema. Och rubriken för den här söndagen är Kallelsen till Guds rike. Och texten är hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 14. Vi ska läsa från vers 15 och en liten bit framåt. För att ge ett litet sammanhang vart vi befinner oss innan vi börjar läsa, så Jesus ligger till bords hemma hos en farisé. Jag kommer komma lite till det sammanhanget här, men bara så ni vet lite vad det är som händer här. För vi börjar med att vi kommer få höra någon som ropar ut någonting, och bara för att ni ska veta vem det är. Så Jesus befinner sig just nu hemma hos en farisé, ligger till bords och äter, och det är mycket folk där. Och då står det så här i vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och jag är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Den här texten har ju alla möjliga infallsvinklar och djup som vi kan stanna upp och plocka i. Vilka är de här som blir först bjudna? Och hela tiden, hela grejen, vad detta innebär. Vad är detta för en måltid? Och vad innebär det när Jesus talar om Guds rike? Det finns mängder med anknytningspunkter vi kan liksom beröra här. Och kortfattat så är ju detta en bild av kallelsen till Guds rike, kallelsen till gemenskap, kallelsen som först gick ut till de som ansåg sig vara utvalda, de som hade rätt stamtavla, om man säger så, hade rätt tillhörighet, hade alla de rätta märkena på kroppen, billigt talat, och som visste, som liksom, men jag tillhör den här exklusiva klubben, jag är med. Sen spelar det inte så stor roll vad jag gör med det eller inte. Men hur liksom den här inbjudan går ut till ännu fler och går ut till det som jag tänker att Jesu åhörare skulle tycka var fullständigt skandalöst, att man går ut och bjuder in fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Vad har de att göra på en sån här tillställning? Men jag tänkte att vi tar ett kliv tillbaka och titta på detta sammanhanget. Jesus ligger till bords hemma hos en farisé och äter mat. Och även knyta an till det jag sa här innan med hur måltiden på något sätt. Måltiden är målet för våran tillvaro, för våran historia. Och det är ganska ofta som vi stöter på Jesus i ett måltidssammanhang. Och väldigt ofta när Jesus är i ett måltidssammanhang så är han ihop med fel folk. Just i detta fallet så ligger han till bords hos en farisé, en medlem av rådet och en högt ansett person. Och Jesus är inbjuden dit, och det är en liten hedersbetygelse. Samtidigt vill man ju kolla läget lite. Vem är den här Jesus? Han är under noggrann uppsikt, kan vi läsa. De håller ett öga på honom och ser vad han ska säga. Och Jesus är ju inte mindre liksom har koll på läget än att han förstår vad det är de försöker göra. Vi har läst i andra sammanhang om hur Jesus får dåligt rykte på grund av de här situationerna han finner sig i, där han ligger till bords med tullindrivare och syndare, prostituerade, sådana som ingen skulle få för sig bjuda hem till sig om man ville ha någon slags anseende kvar. Han kallas för frossare och drinkare. I de sammanhangen är det vi möter Jesus för det mesta. Vid ett bord tillsammans med människor som man inte borde vistas med. Många av er känner till, och en del kanske till och med föredrar ibland att läsa bibelöversättningen The Message. Mannen som ligger bakom den här bibelöversättningen, Eugene Peterson, har skrivit mycket annan litteratur, skrivit mycket böcker om liksom den pastorala tjänsten, och han har skrivit mycket böcker både för lekmän och för pastorer. Han skriver i en av sina böcker som heter Christ Place in 10,000 Places, så pratar han om att han reflekterar över det faktum att Lukas, det är den av evangelisterna som pratar mest om frälsning, som pratar mest om att bli räddad. Men han är också den som allra mest refererar till de här måltidssituationerna, berättelser om måltider och situationer där Jesus befinner sig i ett måltidssammanhang, hemma hos någon. Och för Jesus så är det på något sätt som att gästfrihet, att liksom vara bland folk, att bjuda på sig själv, att bjuda på mat, att vara bland människor i det här sammanhanget, är nära förknippat med just evangelisation. Att alltså möta människor med budskapet, med evangelium. Och det är inte bara Jesus, utan vi märker det även i de fortsatta i breven. Både Paulus och Petrus och Johannes brev för den delen med, som handlar om gästfrihet, om att ha ett öppet hem. Hur man ska vara när man firar, när man äter tillsammans. De här verserna vi kommer höra från första Korinthierbrevet 11 om hur det ska gå till när vi firar nattvard. Handlar mycket om hur vi ska vara. Helt enkelt, hur ska vi vara när vi är gästfria? Hur beter vi oss? Hur har vi en öppen gemenskap? Och Jesus sista liksom akt av gästfrihet, den sista måltiden han delar med sina lärjungar, den är allra mest betydelsefulla av alla måltider. Måltiden med stort M, den måltid som vi än idag firar. Den är liksom rotad, den hittar sin plats i en lång serie av måltider. Det är inte första gången Jesus ligger till bords och äter med sina vänner eller med människor. Utan det är någonting som vi märker att Jesus praktiserar hela tiden. Han sitter gärna ner eller ligger ner vid bordet och umgås med människor. Delar evangelium med dem, möter dem där de är. Vi har berättelser om när Jesus ligger till bord, så det kommer in. När kvinnan som kommer in och bryter den här balsamflaskan över Jesus, det är också i ett måltidssammanhang. Det är ofta där vi möter Jesus mitt i liksom, där evangeliet får röra vid människor. Det är gästfrihet och det är evangelisation på något sätt i en symbios, i en harmoni. Och den nattvaren som vi firar tillsammans när vi möts här varje söndag, den på sätt och vis så repeteras den, eller kan repeteras och få en djupare innebörd när vi firar våra måltidsgemenskaper hemma i våra hem, kring våra köksbord. Dagliga måltider som vi liksom firar tillsammans eller delar tillsammans med familj, vänner och gäster, det är en övning i gästfrihet. Ett naturligt uttryck och sammanhang för de här praktiska och sociala konsekvenserna som frälsningen har gett oss. Men jag tänker lite, i våran tid så är det allt, känns det som att vi är allt svårare att ta tid för den här gemensamma måltiden. Det är säkert fler än jag som upptäcker att man ibland i vardagens stress och allt mer splittrade tillvaro leder till att vi får färre och kortare stunder tillsammans kring borden. Jag läste i, eller Karin hade läst i Svenska Dagbladet förra helgen om en överläkare i psykiatri som berättade om ett test man hade gjort där människor hade fått sitta med en mobiltelefon närvarande vid matbordet, och hur man tappar efter den här måltiden över, så de personer som hade haft telefonen närvarande upplevde måltiden som mindre givande, upplevde samtalen som mindre betydelsefulla än de som hade haft den medvetet undanlagd. Och det är bara ett exempel kanske på hur splittrade och fragmenterade de här gemenskaperna är idag. Och vi kanske blir överraskade när vi börjar inse då hur betydelsefull måltiden var för Jesus. Jämfört med hur lite uppmärksamhet vi ger måltiden. Framförallt om måltiden kanske hemma. Jag hoppas att måltiden med stort M som vi firar i gudstjänsten ändå fångar oss. Men då tror jag det är viktigt att påminna sig och betrakta hur ser det här ut i våra liv och i våran tid idag. Och när vi då inser att kanske den primära platsen för Jesus förkunnelse, alltså där Jesus verkligen mötte människor med sitt frälsande budskap och sin frälsande gemenskap, var just i de här måltidssammanhangen. Kan det vara så att den här miljön som Jesus föredrog är allt mer otillgänglig för oss idag? Vi får allt färre tillfällen att faktiskt sitta ner kring måltiden och vara tillsammans. I våran tid så premierar vi snabbhet, effektivitet, produktivitet. Vi vill se snabba resultat, vi vill inte vänta länge. Begreppet instant gratification, alltså att direkt få utdelning på det vi gör, är mer och mer etablerat. Jag är ju inte så gammal att jag är ju så pass gammal att jag minns när man, jag vet inte när jag senast köpte en CD-skiva, utan man började då, nej men Apple släppte iTunes och så kan man köpa sina låtar digitalt. Så vill jag höra en ny skiva som någon har släppt, så gick jag in och så tryckte jag köp och så laddades ner och så kunde jag lyssna med en gång. Jag behövde inte ge mig iväg eller beställa en CD eller någonting, utan det kom med en gång. Och det känns ju förlegat idag. Jag menar, alla sitter och bara går och hyr en film. Vi har Netflix och så sätter man igång det direkt. Eller jag vill lyssna på någonting. Jag har Spotify och lyssnar direkt. Det är hela tiden det här omedelbara. Jag vill ha en omedelbar respons på det jag gör. En omedelbar belöning. Måltiden kanske var det första som fick stryka på foten. Nej, jag hinner inte. Vi tar snabbmaten. Och nu behöver vi inte ens, man behöver inte ens gå in, utan jag kan sitta kvar i bilen och få maten genom ett fönster och så kör vidare. Så behöver vi inte ens reflektera över det. Och till och med när vi då tar de här tillfällena att ja, men nu ska vi äta, så kanske vi ändå väljer någonting som är, ja, men det här är färdiglagat, eller det här är fryst, det här bara tina lite snabbt. Eller det är hela tiden det här snabba, effektiva, för att liksom minimera de här, det här långsamma momenten. Någonting tror jag går förlorat i den här kulturen av effektivitet och produktivitet. Måltider är av naturen väldigt ineffektiva. Måltider tar tid. De är inte produktiva. Vi komprimerar ner det här personliga och det som har med relationer att göra, det gemensamma, så mycket som möjligt. Vi äter ju fortfarande, men kulturen kring måltiden går ofta förlorad. Det finns ett företag i Silicon Valley som startade för några år sedan som heter Soylent. Som deras produkt är en måltidsersättning som du kan köpa i pulverform eller i flaskform. Som en portion ger det näringsintag som en genomsnittlig vuxen behöver för en måltid. Så du köper ett pulver och så kan du bara ta en skopa, blanda med vatten, skaka och så dricker du, så har du det en fullständig måltid. Sen att namnet anspelar på en gammal science fiction kultfilm som heter Soylent Green, där maten utgörs av något annat. Jag vet inte hur man tänkte när man använde det här namnet, men det är novell. Det är bara blanda med vatten och dricka så har du en fullständig måltid. Och när vi pratar om de här sakerna så är det ju bra att man får i sig all näring, men det är inte detta vi är ute efter. Jag är inte ute efter att prata om vilken mat som är bra och inte, utan just hur vi äter och hur vår gemenskap ser ut. De ritualer och de praktiker som går förlorade i vårt effektiviserade samhälle. Vem har tid för förberedelser? Vem har tid att stå och laga mat? Vem har tid att duka och sitta ner och äta i lugn och ro? Att duka undan, att diska, att torka borden. Och allt detta kan ske under goda samtal och ett fördjupande av relationer. Gästfriheten håller på att monteras ner i våran värld. Och våra hem blir ibland kanske på sin höjd, ja, det här är våran lilla borg. Här är vi tillsammans och så äter vi kanske tillsammans någon gång då och då. Men istället för att vara den här platsen som likt Jesus, där människor får möta evangelium och får möta Gud. Och vi får hitta vår plats i Guds historia och etablera traditioner tillsammans. Och även när vi äter hemma så tror jag att vi behöver bli mer medvetna om de här måltidspraktikerna. Att vi faktiskt sitter ner kring matbordet. Vi kanske inte sitter framför tvn och äter, utan vi sätter oss tillsammans kring köksbordet och äter. Att vi kanske engagerar varandra i den här lunken som det innebär att förbereda. Påminner varandra om den här mannen från Nasaret som såg till den hungrige och hemlöse och gör måltiden till en plats där behov kan mötas och mättas. Både våra, men att vi vågar utöka den här gemenskapen till att inkludera även främlingen. Att praktisera gästfrihet på ett väldigt konkret och praktiskt sätt i våra hem. Vi behöver inte prata om att vara gästfria, vi behöver inte prata om att möta främlingen, utan vi kan praktisera det kring vårt eget matbord. Att låta den här nåden och kraften som vi får hämta i nattvarden flöda även genom den vardagliga måltidsgemenskapen. Sen vet jag ju att, jag vet själv, för jag har mindre barn. Vi fick bära ut en av dem i början på gudstjänsten här för att han inte, han ville hellre slåss än sitta still. För den som försöker odla en måltidsgemenskap hemma med småbarn kanske kan, snarare kan kännas som en övning i frustration och krigs, nej men, så här, jag vet inte, hantera medla i en krigssituation än att vara en vacker plats till Guds frälsande verk för att praktiseras. Men jag tror ändå att det sker någonting i den här gemenskapen, att även när det är konflikt så sker det någonting i formlingen i att vara tillsammans. Vi lär oss att älska vår nästa. Ja, ni sitter och bråkar nu, men det finns också en försoning. Det finns också en möjlighet till att mötas och försonas och att lära oss älska varandra. Påminn oss om den Gud som ger oss sina gåvor och den Gud som håller sitt förbund till oss. Att vi liksom får hitta vårt eget lilla hushåll mitt i Guds stora hushåll. Och på det sättet på något sätt utöka, förlänga den, det ögonblick då vi firar nattvard i gudstjänsten till att också bli någonting som liksom får pulsera genom vår vardag i de måltidssammanhang som vi har i våra hem. Där även det vardagliga får liksom bli laddat med evighetens mening. Där våra dagliga vanor tillsammans med söndags gudstjänstpraktiker bidrar till den, vad jag tror, gudomliga rytmen och pulsen. Jag ska prata lite om en aspekt av det här måltidsfirandet och gästfriheten. En av de mest betydelsefulla aspekterna av den sista måltiden som Jesus firade, för att vi kan inte prata om måltid och Jesus utan att förknippa det med nattvarden givetvis, med den sista måltiden Jesus firar och allt det som den är laddad med på något sätt av betydelse. Tag och ät, säger Jesus. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Det finns ett offer förknippat med den här måltiden. Det finns inget kristet liv utan offer. Om inte Jesus dör, om inte Jesus dör och uppstår, så finns det liksom inget kristet liv att tala om. Men i våran tid av produktivitet och effektivitet och att förverkliga oss själva, så är det här med uppoffring nästan, det är någonting främmande för vår kultur. Men gästfriheten tränar oss i offrande. Gör offrandet till någonting påtagligt, till någonting lokalt, till någonting nära. Måltid och offer är alltid tätt sammankopplat. Måltiden ger oss en daglig påminnelse och tillfälle att få befinna oss på både den givande och den mottagande sidan av offer. En måltid som är tillredd och serverar för familj, vänner och gäster i ett utgivande av oss själva, vår tid och våra resurser. Det är kanske inte så konstigt att måltiden är så central för Jesus. Därför att det finns så mycket av ett givande och ett mottagande och ett uppoffrande. Där vi ger av vår tid och våra resurser och får ta emot av någon annans tid och resurser. Så genom att medvetandegöra den här måltidens betydelse kan det bli ett viktigt medel mot den här nedmonteringen av gästfrihet som jag tror vår kultur plågas allt mer och mer av. Måltiden är ju det främsta sättet som vi tillgodogör vårt fysiska behov av mat. Om vi nu inte kör Soylent-metoden och dricker en pulvershake varje mål. Men det är också ett sätt att tillmötesgå våra sociala behov. Där vi kan få mötas i intimitet och konversera med varandra. Och även etablera och bära traditioner och värden. Att sitta ner och göra det till en familjetradition. Att vi sitter ner och äter tillsammans. Kan liksom bli ett sätt att möta vårt behov av att liksom etablera traditioner och värderingar tillsammans. Men faktum är också att det är det främsta sättet som vi kan faktiskt kultivera ett uppoffrande liv. I enlighet med Kristi uppoffrande liv som vi har definierat i nattvardsmåltiden. Måltiden kan på det sättet vara en sammanfattning av hela livet. All den maten som vi dukar fram på vårt bord har planterats, odlats, skördats av män och kvinnor som bidragit med sitt hårda arbete och sina kunskaper kring just plantering, odling och skörd. Och även om vi inte själva är trädgårdsmästare eller lantbrukare, så är, om vi inte är det, så är maten oftast frukten av andra människors ansträngningar. Vi kan få känna en tacksamhet till vad andra människor har gjort och bidragit för att vi ska få mat på vårt bord. Sen har vi allt det som vi inte ser, dolt under, bakom, kring varje kotlett och palsternacka och potatis har vi det här liksom toppen på ett isberg vi ser. Under så har vi alltid det system av jord och näring, sol och vind som Gud har skapat och ordnat. Och allt det som serveras, det har skördats, det har burits, det har packats, det har transporterats. Sen har det skurits och hackats, malets, kokats, stekts och rostats och kryddats. Och sen när måltiden serveras så äts, då utvecklas den till en gemenskapspraktik. Där våra samtal och känslor, sinnesstämningar, dofter och smaker, böner och igenkännande i varandra tränger in i vad som i grunden egentligen bara är kemikalier och kalorier. På något sätt så fylls den här måltiden av så mycket mer när vi sitter ner tillsammans och äter. Och sen dukas det av och diskas. Vi paketerar och förvarar överblivna rester. Och sen är vi snart inne i förberedelse för nästa måltid. Och så blir måltiden någon slags puls och summering och sammanfattning av hela vårt gemensamma liv tillsammans. Jag tror att på något sätt, måltiden är på ett sätt det absolut enklaste som finns. Att sitta ner vid ett bord och äta någonting som är grundläggande för vår överlevnad. Och samtidigt så i allt det här, alla de här aspekterna gör det också till en av de mest komplexa aktiviteter vi kan företa oss. Det är så mycket som händer i en måltid som vi medvetande gör på något sätt. För det mycket handlar om det, att faktiskt göra oss själva medvetna om vad är det som pågår. Varför gör vi detta? Vad är det som händer? En sammanfattning av allt det som gör vår mänskliga kultur till vad det är. Det är ett möte mellan män och kvinnor, barn och med Kristus själv. Det är personligt, det är påtagligt och det handlar om relationer. Relationer både med det skapade och med människorna som vi lever tillsammans med. Måltiden är inkluderande. Vem som helst kan sitta ner vid vårt bord och delta i måltiden. Alla är välkomna. Måltiden är någonting som behövs. Alla måste äta. Vi klarar oss inte utan mat. Måltiden är omfattande. Om vi är medvetna om vad som händer i vår måltid så är det någonting som rör hela vår tillvaro. Både vårt fysiska jag och vår omgivning, vår kultur. Och den är också social, vare sig vi vill eller inte. Vi är beroende av både kända och okända människors bidrag. Och det är ett ständigt, på något sätt finns så mycket i måltiden. Det är ett givande och ett mottagande. Det är att känna och vara känd. Det är att acceptera och bli accepterad. Det handlar om överflöd och generositet. Jag ska strax avrunda här, men vi ska en vacker sammanfattning av måltidens innebörd kan vi hitta i de här. När vi läser berättelsen om Jesus sista måltid, och inte bara där, utan vi hittar samma mönster i nästan alla berättelser där Jesus bespisar en grupp människor. Det finns fyra stycken ord som förekommer, fyra verb. Jesus tog ett bröd, Jesus gav ett bröd, Jesus välsignade och han bröt. De här fyra verben, ta och ge, välsigna och bryta. De här fyra orden sammanfattar det som händer inte bara i Jesus sista måltid utan nästan i alla de här måltidssammanhangen. Att ge och ta, det är ord som beskriver ett utbyte, generositet. Varje bord, köksbordet, picknickbordet, honnörsbordet på ett bröllop, det är en plats av ett givande och ett mottagande. Ingen äger någonting utan alla vid bordet delar ett gemensamt behov. Allting är nåd. Måltiden innebär generositet. Denna dagliga ritual av givande och mottagande är på något sätt centrum både i gästfriheten och i frälsningen själv och hjälper oss att rota oss i den värld där Kristus utför sitt frälsande verk dag för dag. De andra orden vi hittar, välsigna och bryta, handlar just om den här uppoffringen, om att offra. Vid nattvarden som vi firar varje söndag så är vi vid platsen för Kristi offer. Vi placerar oss medvetet inför Guds ansikte för att våra liv ska förformas av det här offret. Jesu liv offrades för att ta bort världens synd. Och det uppoffrande livet är också djupt inlemmat i den gemensamma måltiden. Välsignandet och brytandet letas in i de mest vardagliga miljöerna i våra liv. I måltiden deltar vi i de uppoffrande praktiker där ett liv ges för att annat ska kunna leva. Vare sig det handlar om en morot eller paprika, ett lamm eller en lax. Men också våra egna liv som vi ger till varandra i generositet och i tjänst. Att äta tillsammans väver in oss i en uppoffrande värld av ett brytande och ett välsignande. Liv ger liv. Vi är inte tillräckliga i oss själva. Vi lever av de liv som ges till och för oss. Jesus. Och på något sätt så det som ligger framför oss, det vi möter i nattvarden, det vi möter i korset, det vi möter i Jesu uppoffring, på något sätt arbetas in i den vardag vi lever med och för varandra. Och det är inte utan att man kan reflektera över parallellen mellan, som Jesus själv uttryckte i ett av sina frälsningssamtal. Ge mig någonting att dricka, som han sa till kvinnan vid brunnen. Eller som vi uttrycker, vill du skicka salladen? Det finns ett eko av det på något sätt. På något sätt kan vi medvetandegöra det som händer i Jesu frälsningsgärning i våran gemenskap. I nattvarden möter vi Guds överflödande nåd. Vi deltar i frälsningen genom att ta emot Jesu offrade liv i brödet och vinet. Vi minns och vi proklamerar Herrens död till dess han kommer. Vi lämnar bordet. Men sen börjar egentligen våran dagliga del av att påminna och proklamera. Det är inte bara här vi påminner och proklamerar om Jesu uppoffrande liv. Utan vi går hem till våra relationer med de människor vi delar livet med. Och vi deltar i förberedelse, serverandet och intagandet av måltider med familj och vänner, grannar och främlingar. Vi äter frukost, vare sig det är cornflakes eller scrambled eggs och bacon eller vad det än kan vara. Kanske äter en enklare sallad till lunch och så äter vi någonting rent lagat till kvällen. Men varje måltid, vad som än står på menyn, var som helst och med vem som helst vi äter den, placerar oss i Jesus sällskap. Som åt sina måltider med syndare och gav sig själv till oss. Påminnelsen och proklamationen om Jesu död och hans uppoffrande liv, det inleds vid nattvardsbordet, men vi bär med oss det varje dag sen resten av veckan. Varje måltid för en kristen kan vara baserad på nattvardsmåltiden. Kan få bära med sig någonting av det, kan få sitt uttryck även i vårt dagliga ätande och drickande. Våra bord där vi sitter hemma vid köksbordet i all enkelhet kan få bli en plats där den korsfäste uppståndne Kristus sitter med oss och säger tag och ät. Och varje gång vi sitter ner vid en måltid och inbjuder ett Jesus att vara värd, så får vi ta del av det här nådefulla som Jesus vill ge oss. Och det är inte utan att tanken svindlar lite när man tänker att det här mest grundläggande av allt, det som vi inte klarar oss utan, att sitta ner och äta mat för att överhuvudtaget kunna leva från dag till dag, att det kan få bli en reflektion på det mest fantastiska och fundamentala av alla verk, att Jesus Kristus har dött och uppstått för oss. Att det finns frälsning, att det finns räddning. Att mitt i det här otroligt naturliga och jordnära och grundläggande kan få kombineras med något så övernaturligt och fantastiskt som Guds överflödande nåd in i våra liv, in i våra gemenskaper. Och på det sättet så kan det som vi gör varje söndag i nattvarden, i den här praktiken, faktiskt få fortsätta kring våra köksbord i våra gemenskaper. Amen. Herre Jesus, tack för ditt offer. Men tack också för hur du på något sätt, hela ditt liv var ett offer. Hela ditt liv var ett uppoffrande av en exemplifiering av den här generositeten och uppoffrande som du kallar oss till idag. Att ge av vår tid, ge av oss själva. Var frikostiga med våra relationer, med vår tid och vår gemenskap. Att låta våra måltider få vara en plats där vi får praktisera någon slags motkultur. Att i ett samhälle som går allt mer och mer, snurrar allt snabbare och mer av vårt samhälle vill splittra oss, vill fragmentera våra liv, hugga ner saker och ting i små portionsbitar som snabbt kan sväljas. Att vi då kan få sitta ner, tugga, känna smaken och bara liksom få njuta och vara tillsammans och möta varandra kring bordet. Och i det mötet så vet vi också att då möter vi dig, Herre. Att du sitter ner vid våra bord. Att du sitter ner i den gemenskapen på samma sätt som du så många gånger gjorde själv när du levde här på jorden. Att du satt ner, såg människor i ögonen, du bröt brödet, du välsignade, du gav och du tog emot. Lär oss vikten av den här praktiken, av de här ritualerna och traditionerna som vi får etablera. Och jag ber att vi ska få se hur våra hushåll på något sätt får hitta sin plats, att hitta sin betydelse i ditt stora hushåll, Herre. Att när vi sitter ner så är det en försmak av den kommande festen vi ska få fira i ditt rike. Där vi alla är inbjudna, Herre. Att på så sätt som vi har blivit inbjudna så ber jag att vi ska få vara gästfria och bjuda in. Att öppna våra gemenskaper, våra måltider, våra hem. I Jesu namn. Amen.